Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV och vi har med oss Tommy Nilsson. Och då undrar ni, har vi med oss Tommy Nilsson? Jajamensan, ansvarig för TV och ljud i Sverige och Norden på Samsung TV. Och du är här för att du ska hjälpa oss att lära oss lite mer om era fantastiska TV-apparater. Första frågan som jag behöver ställa dig, som vi har upprepat i Toto Balotto nu under några veckor, det är att Samsung har en TV för alla personer och alla rum. Kan du förklara, vad menar ni med det?
För det första så, vi vill ju verkligen att man ska kunna se på TV vart man än är i sitt hem och även utomhus. Och det är väl den största nyheten för 2021, att vi nu har en utomhus-TV som är klassad för att klara väderförhållanden, och speciellt i Norden med minusgrader, plusgrader, regn, till och med snö.
Mm. The Terrace heter
det. The Terrace. Mm. Och sen har vi nu haft Frame i 4 år, vilket har blivit väldigt populär TV i Sverige.
Och, TV when it's on, art when it's off. Jajamensan, det har vi lärt våra lyssnare också.
Ja, vad
men
bra.
Det är det verkligen. Alltså The Frame, alltså det är en, det är en ram, så det blir som en tavelram. Och sen på tvn då kan du ha art, alltså konst. Men du kan också ha personlig konst eller personliga bilder och vad du nu vill ha på.
Och det som är helt unikt, för det går att ta bilder och skicka upp på många tv-apparater. Mm. Men det är att vi har signat upp avtal med de största art galleries i världen. Mm. Så att du kan prenumerera på en tjänst och få hur mycket konst du vill när du inte tittar på tv. Och då är ju inte skärmen svart, utan då har du någonting fint att titta på.
Men du, det viktigaste av allting, tycker jag i alla fall med en tv, det är att bilden är bra. Och där har ni er QLED-teknologi och numera, nyhet för i år, Neo QLED. Berätta lite om teknologin.
Så kort om QLED som kom för några år sedan var ju att det har alltid varit viktigt att få bra svarta, att få svart. Om det är mörkt hemma och du tittar på en bra film så är svartan bra. Och det har vi löst. Men att få svarta och jätteljust tillsammans, det har varit svårt. Och det är QLED. Och om vi tittar på 2021 så är det då någonting som kallas Neo QLED, som är jättesmå lampor, tusentals i varje tv, där du då kan tända och släcka mindre zoner, om vi ska vara lite teknisk. Mm. Vilket gör att kontrasten blir magisk. Och i Norden där du har mycket ljusinsläpp, speciellt på sommaren, du har ljusa gardiner kanske, så fungerar det perfekt. Och speciellt också med att vi inte har reflektioner. Så det är ytterligare en feature som vi har.
Så att, för det är annars någonting som man liksom har vant sig med. Jag som är uppvuxen liksom med 80-talets burkar och allt vad det är, liksom att det alltid reflekterar. Och man håller,
ja, du gick och drog gardiner i gardinerna och såg så, ja, nu blev det okej.
Okay. Det man alltid gjorde, man släckte ner.
Ja, alltså man släckte ner.
Liksom. Men det behöver man inte göra.
Nej, vi vill att du tänder upp.
Mm, till och med så.
Ja.
Tänd upp, det är budskapet från Tommy. Ja. Slutligen, Samsung har ju en bred lineup vad det gäller Neo QLED-modeller i år. Vad ska man tänka på, liksom, och vad ska man utgå ifrån när man väljer sin Neo QLED-TV?
Om vi startar på toppen för att vara...
Det gör vi.
Då är det ju 8K. Och då kan man prata om att det kanske inte finns så mycket innehåll som är 8K. Men det är att se det lite begränsat. För det är så att ju fler pixlar du har i din TV-apparat, ju bättre bild kommer det bli. Och sen har vi någonting som kallas för AI upscaling. Vilket gör att vad du än tittar på, det kan vara en komprimerad streamingtjänst, så skalar vi upp bilden till det perfekta.
Aha.
Ju fler pixlar du har, ju bättre kommer bilden bli.
Mm.
Och det är en av de största anledningarna till att du ska köpa 8K. Mm. Mer pixlar, bättre bild. Så alla våra lifestyle-produkter som...
De har vi pratat om väldigt
mycket.
Pratat
om tidigare,
Det har ju varit Lifestyle Weeks, vet du, på Samsung TV.
Och alla våra lifestyle-TV har QLED-teknologin. Mm. Så att om det är mörkt hemma, eller om det är jätteljust, eller om du har TVn utomhus med solen, så funkar det perfekt och du får den ultimata bildupplevelsen.
Stort tack Tommy, jag har redan lärt mig väldigt mycket, men du kommer tillbaka, eller hur?
Jag kommer tillbaka.
Ja, vi har flera veckor framför oss här, vi ska lära oss allting om Samsung TV. Jag säger stort tack till Tommy.
Tusen tack, kul att vara här.
Och stort tack till hela Samsung TV för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 27 maj. Villarreal har för bara några timmar sedan lyft Europa League-bucklan mot Gdansk-himlen efter en riktigt svettig straffläggning. Men framförallt så skulle jag vilja börja med att säga tack till alla som hört av sig angående jag och min Jan.
Ja, det var en succé, Gusten.
Ja, det var väldigt roligt att se all respons. Vissa har skickat in sina egna coverversioner. Förhoppningsvis så kan väl det bli liksom en trend här nu fram till och med och under.
Vet du vad jag väntar på?
Du väntar på den riktiga studioinspelningen här på måndag som vi ska göra.
Ja, det väntar jag dels på så att vi får ut den som låt på Spotify och så att alla kan ladda upp inför liksom, premiären och allting med den. Men jag väntar ju på körsången som kommer in.
Okej. Ja. Alltså, vissa har ju föreslagit stråkar också. Jo, det är som uppbyggt för stråkar i slut.
Ja, exakt. Men jag tänker på folks egna versioner av den här låten som nu börjar skickas in.
Ah, okay.
Så ser jag fram emot liksom, när det är körsång.
Ja, i en kyrka.
Ja, bra behöver akustik. Det inte vara. Alltså, sen så ser jag fram emot läktarsången också. Ja. Man sjunger den då i grupp.
För alla er som följde den här releasen på Twitter så noterade ni säkert att det var många vassa musiköron där ute som skulle hålla på och giddra om tonarter och F-dur och C-moll och hela jävla faderullad. Alltså vad som var, det var att jag gick in och körde en one take i en poddstudio. Sen la Kimpen Vichén på en elgitarr.
En F-dur på din D-dur.
Han gjorde liksom nattmackan och bara liksom svängde ihop något. Det är lite kul, det är lite på våld. Ja. Alltså,
det var ju hela projektet. Det slog ju mig efter vi hade haft sittningen med Janne och vi spelade Jag och min far igen, Jannes favoritlåt. Så bara slog det mig när jag låg en kväll, fan, här borde vi göra liksom det här borde sjungas till Janne. Och så skickade jag bara in: där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Mm. Och så fyllde Kim på med: han leder vårt landslag mot fornstora dagar. Och sen så vet vi ju alla att det är du som är sångmakarna.
Sen tog jag tag i pannan.
Exakt, och så sa Gugge: här får du göra det här får du göra någonting av. Men och så sen så blev det låten. Nej men alltså, ja. det är på den vägen det är bara.
Yes. Men det var många som skrev till mig. Antingen så är du helt tondöv eller ett musikaliskt geni som kan då tröska på när gitarren ligger i en tonart och du sjunger en annan hela låten. Men jag sjunger ju bara a cappella. Ja, jag hör ju ingen gitarr när jag sjungt in den, utan det är superproducent.
Men det kommer i dur.
Levde ut sina gitarrhjältedrömmar här.
Ja.
Men nästa vecka spelar vi in den ordentligt, så att tack återigen alla som har hört av sig med glada tillrop och vänta några dagar till, alla ni som vill ha den på streamingtjänster så att ni kan spela den i högtalarna och sjunga upp här nu när det är dags. Ska vi börja i Europa League-finalen igår kväll i Polen?
Absolut.
Vad kände du under matchen inför? Vad var dina liksom förhoppningar och tankar?
Men förhoppningarna var väl att Moreno skulle göra mål så man fick något slags formbesked inför Spaniens mästerskap. För att jag har ju Moreno i Ruben.
Mm.
Det är så enkelt, Gustav. Jag är en jävligt enkel man. Så att jag satt och jobbade lite Moreno och dröjde inte länge innan det smällde.
Nej.
Och nej, men sen, någon lite, du vet, man börjar känna Sverigepeppen, så någon liten tumme sitter man och håller för Vigge att det ska gå bra för honom och sådär. Så att klassiskt så här, kolla som neutral fotbollsälskare på en match som betyder jävligt mycket. Och det blev ju jävligt mycket känsla. Jag älskade att se framförallt Villarreal-supportarna stå och lida. Alltså, hur länge sedan såg man människor lida på en läktare? För det första har vi inte sett några människor på en läktare. Hur länge sedan var det man såg dem verkligen lida? Och man såg det på hela deras kroppsspråk och i deras ögon, och det var tårar och de kunde inte hålla tillbaka och så vidare. Så att känslorna någonstans såg man ju fram emot eftersom det var en final. Och sen så dessutom då för Villarreal så har de ju aldrig vunnit någonting.
Nej.
Så att det blev ju man såg ju hur stort det var för dem. Vi är på väg tillbaka till livet och det tycker jag den här matchen symboliserade.
Ja, det var just där jag hade mina ingångsvärden, att man verkligen hejade på Villarreal. För att tyvärr så lider ju Europa League lite fortfarande av att för vissa klubbar så är det B-turneringen. Det kommer aldrig bli Champions League, och väldigt många av de här största elefanterna, när de av olika anledningar hamnar i Europa League, om det så är vid en 50 plats i ligaspelet eller att man kommer tre i Champions League-gruppspelet, så blir det så tydligt i hela deras uppenbarelse att Ja. Alltså det är Europa League. Vi får väl se. Visst, när vi väl är framme vid en semifinal då kan vi väl ställa ut ett ganska bra lag givet att vi inte har jättemycket viktigt att spela för i ligaspelet eller någon annan cup och så vidare. Och det där blir ju tyvärr någonting som då går ut över mig som objektiv åskådare, att jag då känner att men då håller jag mycket hellre på laget som är i sin första europeiska final någonsin och som verkligen inte vill någonting hellre än att vinna den där turneringen, lyfta den där pokalen, för de vet samtidigt också att göra det i Champions League, ja, men det är nog en på miljonen att de skulle göra det. Sen vet jag också att Villarreal var långt framme, de var väl i semifinal 2006, åkte mot Arsenal där inför finalen.
Ändå långt ifrån.
Så att det går ju, men exakt, som du säger, det är väldigt långt ifrån. Jag tror inte att Villarreal kommer spela någon Champions League-final inom en överskådlig framtid. Även fast det bara är 15 år sedan i almanackan, så är 15 år mellan 2006 och 2021. Det är en evighet i vad som har hänt i klyftan mellan de stora drakarna och klubbar som Villarreal, som kommer från städer som Villarreal med 50 000 invånare. Och vad den klubben har för resurser jämfört med lag som Manchester United. Så att det var ju verkligen känslan av att fan, nu hoppas jag verkligen Villarreal löser det här. Mm. Och jag tycker att Unai Emery återigen, alltså, det kanske inte var den mest frejdiga och lustfyllda fotbollsinsats man sett ett lag göra.
De är ju tekniskt sämre lagspelare för spelare.
Absolut, men jag tycker att Unai Emery gör ju en sån jävla bra matchplan.
Ja,
hur han ställer laget ganska lågt, hur han packar centralt. Hur de har sån jävla koll på Bruno Fernandes hela tiden. Var är han? Han ska inte ha en enda meter över någonstans runt boxen.
Ja, men det är ju ett krig också som han förbereder spelarna på. Alltså, ja. Villarreal-spelarna går ju in precis maximalt och lite till faktiskt i alla närkamper. Och det är ju också förberedelse, det är också tränarskap förutom att packa centralt och ligga tätt på Bruno Fernandes.
Jag tyckte det var otroligt imponerande att se hur de bara skar av Bruno Fernandes den här matchen. Rashford hade det väldigt jobbigt också. Och då blir ju liksom, det är så jävla smart, för att jag tycker att Edinson Cavani hela matchen visar att han kanske är den smartaste löpande anfallaren i toppfotbollen. Mm. Alltså han är så jävla skicklig på att på bara några steg med bara någon riktningsförändring, att han lurar in försvarare att gå in i den ytan för att han vet att han ska till den ytan. Han ser vart passningarna kommer komma, vart de inte kommer komma. Han förbereder sig för ett avslut. Vart positionerar man sig bäst då? Det är så jävla coolt att se en anfallare som Cavani när det står 8 spelare i och runt straffområdet som ska försvara och hålla koll på honom, men de ändå inte lyckas. Och då tror jag att det är ett sånt jävla rätt drag av Unai Emery att kan vi då skära av Rashford och Bruno, ja, men då är hälften vunnet kring Cavani, för att han kommer sniffa upp de där lägena ändå. Nu gäller det bara att minimera gångerna bollen når honom eller passningarna går mot honom. Kommer du ihåg den här matchen mellan Manchester United och Real Madrid på Old Trafford när Cristiano Ronaldo var jävligt osynlig?
Ja.
Och då var väl liksom konsensus att ska man få stopp på Cristiano Ronaldo, då kan du inte börja hålla på och liksom försöka stoppa Cristiano Ronaldo. Du får stoppa Xabi Alonso.
Ja, exakt.
Det är så du stoppar Cristiano Ronaldo, för att han kommer alltid ta sig till sina lägen själv. Han kommer alltid slå sin spelare en mot en. Han kommer alltid, för att han är världens bästa fotbollsspelare, göra saker du inte kan liksom förhindra. Men kan du kapa bort passningarna till honom i en högre utsträckning, ja, då ökar ju chanserna att Cristiano Ronaldo inte får 10 lägen eller 10 tillfällen med bollen här. Han kanske bara får 3. Och det var lite känslan igår, att jag blev så jävla imponerad av Unai Emerys taktiska disponering och hans gameplan, och att de får målet och känns jävla trygga i det. Att United kvitterar ganska tidigt i andra halvlek, men att liksom, ser du där minuten efter Uniteds kvittering, ja, det är sån hönskård i VRL då, för då blir de så stressade. Och så har ju, det är inget superläge, men hela känslan i den minuten som följer efter kvitteringen är ju att nu bara forsar United in tvåan också. Mm. Och Dani Parejo bara liksom nu alla bara, lugn. Mm. Nu är alla jävligt lugna här nu bara. Nu måste saker och ting gå långsamt. Nu måste vi bara döda tid. Nu måste vi komma in i matchen och konstatera att nu står det 1-1. Nu är det
dra ner tempot.
Vi kan inte bara liksom gå runt här och vara vilsna i 90 sekunder. För då kan det stå 3-1.
Exakt.
Och så är det över. Men efter det så tycker jag att man har kontroll utöver, alltså Rashford har väl det där jätteläget att göra 2-1, men han hade ju inte alls matchen. Nej, jag tycker Villarreal imponerar, och det kan man väl inte säga om Ole Gunnar Solskjærs då matchcoachning från andra sidan.
Nej, det kan man inte göra. Han sa det efter väl att Manchester United did not show up, liksom, att spelarna inte riktigt var där. Och det får ju också läggas på honom såklart. Jag vet inte om det är för mycket fokus på annat, kanske att man underskattar lite grann.
Eller så är det som jag säger, att det är Europa League för en klubb som Manchester United.
Ja, men exakt. Och det ligger ju väldigt mycket i den sägningen, menar jag. Men nej, men sen var det så detalj jag tänkte på, alltså keepen där, Geronimo Rulli, efter att ha varit så nära. Jag menar, De Gea är i stort sett aldrig nära på någon av straffarna, även om man går rätt. Ja, han har fingrarna på någon, tror jag, lite grann. Men Rulli är ju, han är ju där på flera straffarna, och när han inte tar dem, när det känns som att han är osynlig.
Han är inte supernära på att ta straffar.
Jo, han har ju några där han går helt åt rätt håll, men han liksom får inte ner handen, eller han är där, men han känns konstigt. Jag tycker det kändes som att han var osynlig. Det var liksom så här, skjut mitt på honom, går den igenom magen på honom.
Jag tyckte det var mer det ske. Där snackar vi. Alltså,
nej, men det sker var mer.
En slips i ribban.
Jag fick den känslan på Rulli i alla fall, att det är så här, nej, det här är inte. Sen kommer det ske bara kasta sig, rädda någon jävla straff. Men Rulli, han kan gå åt rätt håll varje gång. Han kommer ändå inte rädda straffarna. Så när han skulle gå upp och skjuta, så kände jag bara, nej, nu, det var inte hans straffläggning. Då fick ju din känsla rätt då, Gusten. Men sen också efter, när man skulle ta emot silvermedaljerna, Manchester United, att du vet, de tar av dem direkt efter framför kameran. Mm. Och man ser att de är så medvetna om att kameran är där, så tittar lite in i kameran och går förbi. Blir ett jävla poserande med att jag ska minsann ta av mig den här silvermedaljen. Jag bryr mig inte om silver, jag är vinnare. Och sådär. Sen kommer Cavani upp, som den jävla mästare han är. Det är gärna få mästare i det här laget, höll jag på att säga. Men ändå, och liksom, får silvermedaljen som den gentleman han är, så går han av det där podiet utan att hålla på och posera framför kameran.
Nej.
Tyckte det var på något sätt talande. För exakt vad vet jag inte, men jag uppskattade det i alla fall från
Jag håller helt med dig. Att ta av sig silvermedaljen för att posera med att man är så jävla besviken, att man är så liksom, kolla vilken vinnarskalle jag är. Alltså det är ju motsvarigheten för det förlorande laget till dem i det vinnande laget som vänder på matchtröjan för att maxa speltiden för sitt efternamn. De är också svårsmälta.
Ja,
de som envisas med att liksom så här, men i den här stunden jag vänder på tröjan så att jag får en bullig krage under halsen.
Ja.
Men det är värt det, för då kommer det stå mitt efternamn över bröstet här. Skitsamma, jag tycker att du har helt rätt, och jag tycker att Cavani verkligen inte ska få någon skit här. Han ska inte
vara
något
tull. Det var en detalj, det var en petitess, men det är värt att nämna.
Ja, och jag säger bara att i matchen varför United förlorar, så tycker jag inte någon skugga ska falla över Edinson Cavani. Han spelar en fotboll, och det måste jag säga, det har jag varit jävligt imponerad över Cavani hela den här säsongen sen han började spela i Manchester United. Att han har spelat med ett jävla driv. Han ser inte alls mätt ut.
Nej.
Jag tror att även i Europa League-sammanhang så spelar Edinson Cavani för, kanske inte upprättelse, men i alla fall ett nytt kontrakt, en förlängning hos Manchester United eller ett stort kontrakt hos någon annan av de större klubbarna.
Sen är han ju
som fortfarande
från
ser
Uruguay.
Att, ja, absolut.
Då går man in med 100% jämt.
Ja, alltså, kanske.
Det ligger ju lite det i folksjälen i det landet. Jo. Hårt arbetande. Sen och kollar man på liksom, liksom hur uruguayanska spelare varit, så har det knappast varit liksom diverna som viker ner sig, utan tvärtom.
Nej.
Det är liksom, ta alla matcher på 100% allvar. Se inte att det är det som gör ju. Det kan mycket väl vara motivation i att få en kontraktförlängning eller liknande. Men jag menar bara att uruguayan är inte de som brukar vika ner sig och diva bort en Europa League-final.
Absolut inte, men jag har väl också sett Cavani eller Luis Suarez i Barcelona, så då tänker jag på Cavani i PSG i vissa matcher, hemma mot Brest eller hemma mot Getafe. kanske inte har slitit ihjäl sig och jobbat skiten ur sig. Men jag tycker att Edinson Cavani har stått för en riktigt, riktigt bra säsong i Manchester United. Jag tycker att han har visat klass, jag tycker att han har visat sånt jävla, men inte bara pannben, utan framförallt så har han visat karaktär i, som du säger, det är tomma läktare, det är corona, det är märkliga tider, men Edinson Cavani, han spelar varje match som att den betyder livet för honom. Jag har blivit glad av att följa Edinson Cavani den här våren, eller sen han kom igång,
ja,
i
verkligen.
United.
Sen är, för mig så är liksom Edinson Cavani en av favoritspelarna, helt klart. Alltså sättet han alltid spelar på, tycker jag, även i PSG, liksom i slutet på den tiden och sådär. Men det långa håret, riviga liksom nickarna som är hårda och sitter på pannan. Och det är en favoritspelare, så det är lätt för mig att prata gott om honom. Men jag är också imponerad, med det sagt, så är jag också imponerad av hur han har tagit sig an Manchester United till, och hur han verkligen har förtjänat en plats i Manchester United även kommande säsong.
Ja, men jag landar i alla fall i mitt initiala resonemang här, att en klubb som Manchester United, som har varit typ klara tvåor i Premier League ganska länge, man har åkt ur FA-cupen, man gjorde det på ett ganska liksom märkligt sätt i vilket lag som spelade den matchen, givet vilken position man hade i ligan där och då. Blir ingen ligacup, och sen så hade man då Europa League att gå för. Men det har ändå känts liksom ganska svalt, ganska avmätt. Och jag tycker att det blir ganska tydligt då när de här spelarna tar av sig silvermedaljen. Det är Rashford som säger efteråt att det här betyder ingenting för oss. Nähä. Jag menar, alltså, vad är det? Och ska det liksom så här, ska det få alla supportrar?
Ursäkta, vi känner tönt.
Ja, men ska
de grät ju för fan Manchester United-supportrar på läktarna, för de betyder uppenbarligen någonting.
Det är det jag menar. Ska alla Manchester United-supportrar då höra de orden och känna: aha, nej men vad bra, då så. Då kan vi ju, vad fan gör vi ens här? Mm. Då kan vi ju lika gärna skita i det om det inte betyder någonting. Mm. Nej, men jag tyckte det blev så jävla tydligt i känsloutspelen och citaten och
man blir
hela
glad
känslan
att Villarreal,
som
neutral fotbollsälskare, så blir man glad att Villarreal vann den matchen.
Ja, verkligen. Jag tycker att det var en sån jävla fin kväll, och det var många man gladdes med, och sen så har säkert väldigt många inte missat stadens storlek, att man hade 10-11 spelare i dagen, eller i gårdagens då finaltrupp från den egna akademin. Att man också har liksom Gerard
Borde
Moreno
vara en
längst
inspiration
fram
till alla.
Ja, precis. Nej, men att man har då Gerard Moreno längst fram, som är då spansk liksom landslagsanfallare. Han tangerar klubbrekordet för antal mål med Beppe Rossi i samband med att han gör mål i finalen. Unai Emery är där och får sin stora revansch, både för sig själv och liksom på alla som har tvivlat kring honom. Vinner väl sin fjärde Europa League-buckla. Jag tycker att det var så jävla härligt. Dels hur det blev så, alltså med tanke på då dramatiken och straffläggningar och så vidare. Men också att det blev som det blev. Om United nu, som Rashford säger, ändå skiter i det. Men då undrar jag inte dem överhuvudtaget att vinna den där turneringen. Nej. Jag tycker synd om supportrarna. Och jag tycker extra synd om supportrarna när Rashford säger som han gör så. För de känner ju inte så, som du är inne på. Men för Villarreal alltså. Fan, det blev liksom en fin slutkläm på, förhoppningsvis då, coronatiden av fotboll. Dels med Leicesters FA-cup-seger, Villarreals Europa League-seger. Så får vi se vad det blir av lördagens Champions League-final och så vidare. Men jag är glad
när
idag.
Du sa det med Manchester Uniteds inställning. Jag tänker på Felipe Mexes när han står i spelartunneln med Mila. Jag vet inte om du har sett de klassiska bilder. Jag tror att det finns på YouTube. Men där han verkligen tuppar upp sig och rackar ner på motståndarna, och det är liksom så här: det här ska vi bara slakta, gubbar, och liksom det här, vad är det här för någonting, jävla super liksom. Men på ett ganska vidrigt sätt i alla fall, och hela hans uppsyn där gör ju att man vill bara kissa på honom, Gusten. Och så går ju Milan ut och torskar, såklart då, efter den där upptuppningen i spelargången. Så tänker jag lite på Manchester United där.
De sekunderna var väl med i den här compilation som någon hade klippt ihop med Milans 7 svåra år, i och med att de är tillbaka i Champions League här nu. Så var det någon som hade satt ihop 3 minuter som fanns viralt på Twitter här i dagarna med: det här är bara ett axplock av vad vi har genomlidit de senaste 7 åren. Alltså, fy fan vilka jävla spelare som har passerat revy i Milan.
Ja, det är ganska mycket pengar ändå som har spenderats för att försöka komma tillbaka. Alltså det är inte så att Milan inte har gjort någonting, utan de har gjort försök att kravla sig upp till toppen igen.
Ja.
Sen om de har lyckats eller inte återstår väl att se, men min hyllning till Paolo Maldini i måndagens avsnitt får ju någonstans stå kvar här och fungera som garanti för att jag tror att Milan kommer vara topp 4 i alla fall i Serie A sen så för att ta sig vidare. Jag gillar snacket i alla fall på Paolo Maldini att vi måste utvecklas varje säsong. Bara vi utvecklas varje säsong för att se till att få in par spelare kanske till som gör att vi blir bättre så kan vi ta oss tillbaka, men det sker inte, det, liksom, vi kommer inte dit i sommar.
Nej.
Utan det måste vara långsiktigt.
Vi kan väl återkomma till Italien alldeles strax. Jag tänker på att vi stänger ner Europa League-finalen för lite då på samma ton som Mexes snackade där och då i de där katakomberna för några år sedan. Så gick ju Paul Scholes ut inför matchen och konstaterade varför då Manchester United kommer vinna det här lätt. Alltså det är så grunt, det är så platt, det är så märkligt hur en spelare med Paul Scholes erfarenhet landar i liksom den införanalysen att alltså det är Villarreal Manchester United möter.
Ja.
De kommer sjua i en poor La Liga.
Ja.
Barcelona och Real Madrid har varit hädiska den här säsongen och ändå är Villarreal inte bättre än sjua. Vi kommer vinna det här lätt.
Ja.
Alltså det är verkligen, nej men det är så dumt.
Ja. Nej, det är idiotiskt. Jag la ut den på våran, jag kunde inte hålla mig, jag la ut den på våran Instagram också. Men det är väl lite, återigen så här, det är lite synen liksom som engelsmän generellt sett har på fotbollen bortom öarna. Mm. Varför återkommer det hela tiden med den typen? Liksom. Nej, men varför återkommer det annars hela tiden den här typen av sägningar?
Ja, jag vet inte.
Oavsett om det är från en gammal spelare eller någon pandit eller vad det nu är.
På ett sätt så tror jag att den här finalförlusten kan ha varit lite vad Manchester United behövde. För jag tror att om man hade stått för en bra insats, vunnit med stabila 3-0 och lyften där pokalen, så tror jag att man kanske i alla led hade känt, nej men vi behöver nog inte skruva och tweaka på så jävla mycket. Nu tror jag att den här liksom förlusten, det blev en sista påminnelse den här säsongen om att men ska Manchester United tillbaka till där de anser sig höra hemma, och det är väl ingen som ifrågasätter det med den omsättningen och den historiken och den potentialen, så tror jag att det här var liksom, det var nog rätt i att fan, vi kanske inte är ett steg ifrån en Champions League semifinal. Nej. Vi är fortfarande ett lag som förlorar mot Villarreal om vi inte kommer upp på vår högsta höjd. Och vi kanske har ett par spelare för mycket som får lite för mycket speltid jämfört med de allra bästa lagen som inte är på den nivån. Och kanske var det här också den här sista sparken i baken på de som äger det beslutet att Ole Gunnar Solskjær inte är han som ska träna Manchester United över en längre tid framöver. Jag vet inte. Jag tror i alla fall att den här förlusten kan, ja men, den kanske innebär någonting gott för Manchester United.
Känslan just nu är att engelsmännen har gjort allting inför hösten så att säga. De har ju bytt tränare i Chelsea och visst, det kommer hända någonting. I någon klubb såklart, jag har inte riktigt koll på exakt hur Valser Pankine ser ut. Ja precis, Spurs ska ju såklart sättas. Och saker kan hända, men det är i alla fall inte samma vibbar som man får från Italien där precis allt ska göras om nu.
Ja, verkligen.
Det är helt sanslöst. Det är faktiskt alltså Intersupportrarna igår, de protesterade alltså i tusental utanför klubbhuset.
Toto Balotto är fortsatt sponsrade av våra vänner på Circle K, och nu hörni börjar det för andra sommaren dra ihop sig till Circle K's sommarlotter.
Ja, vi som har varit med, vi som är trogna Circle K-kunder, Gusten, vi vet vad det handlar om. Jag tror att jag hade ungefär 30 oskrapade vinterlotter som jag hittade i min lilla bäcknaväska. Och så satt jag högtidligt med Alba och Stella och skrapade. Och vann kaffe, bulle, vann drivmedel gjorde jag också. För det är en jäkla massa man kan vinna på de här lotterna. För det är ju 1 miljon vinster. Och det är, som jag sa, allt från drivmedel, biltvättar till hyrbil och baguetter.
Hur lägger man vantarna på en sommarlott? Jo, man får en lott när man handlar i en Circle K-butik och man får en lott när man tankar. Alltså får man max 2 lotter per besök. Och som Thomas nämnde, vinsterna är oerhört många. 1 miljon till antalet, och det kan vara allting från drivmedel, biltvättar och hyrbil till baguette och nachotallrik. Vad är då högsta vinsten?
Galna nachotallriken, ja. För övrigt.
Men det är inte högsta vinsten.
Det är inte borde högsta, vara högsta vinsten. Det kanske borde vara det, men det är alltså drivmedel för 50 000 kronor. Men du känner ju lyxen här med Circle K. Du åker in, blippar bilen, knallar in. De har supergoda baguetter och massa andra saker. Och så när man har handlat så får man en sån här sommarlott och har chansen att vinna.
Ja, om man tankar så får man 2.
Man hatar ju inte att vara på Circle K.
Nej. Sommarlotterna drar igång 27 maj och pågår hela sommaren, så att välj nu Circle K när ni ska tanka, äta eller tvätta bilen. Det finns inte så många anledningar till varför ni inte skulle göra det. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack Circle K, jag älskar er.
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Xbox. Ska vi ta det en gång till vad Xbox Game Pass Ultimate är?
Ja, jag tänkte bara säga någonting om att de har hållit på nu sedan 2001. Konsolen, den första alltså, släpptes i USA den 15 november 2001. Och vilken resa det har varit. Hela vägen fram till detta revolutionerande Xbox Game Pass Ultimate. Och varför är det revolutionerande? Ja, inte bara för att en artikel i Aftonbladet gav tjänsten 5 av 5. Det är den bästa prenumerationen för spel. Man får allt på en och samma plats, vare sig man spelar Xbox, PC eller på mobil eller surfplatta. Man kan spela det man vill, var du än befinner dig. Det är ett all-inclusive-pass till Xbox. Man skaffar Xbox Series X-konsolen eller S-konsolen plus 24 månaders Xbox Game Pass Ultimate från 284 kronor i månaden i 24 månader. Då får man Xbox All Access. Det är allt man behöver för att uppleva nästa generations spel.
Xbox Game Pass Ultimate har över 20 miljoner användare och det bara ökar för varje dag. I detta Game Pass Ultimate så ingår dessutom EA Play, så man kan ju spela FIFA, man kan spela NHL och man kan spela NBA. Gör ett par härliga dunkar. Mm. Aldrig fel.
Ja, jag gillar att spela baseball. Det har precis kommit ett nytt baseballspel. Det är alldeles fantastiskt. Det finns något för alla med Xbox Game Pass Ultimate. Och jag tycker också att vi ska slå ett litet slag för Series S. Och för er som undrar så är ju såklart Series S helt digital. Ni håller inte på att pilla med massa skivor och sånt, utan den är helt digital. Det är alltså nästa generations spelande med det största digitala biblioteket hittills. Och det är också den minsta Xboxen någonsin. Passar perfekt i familjehemmet om du har barn och så vidare. Så kika in på xbox.com/sv-sc så får ni all information på svenska. Det är ju en bra idé, va, Gustav?
Vi säger stort tack till Xbox för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Ska vi bara liksom börja i änden av då vad som har hänt till 100%, alltså som är klart.
För ja, men det är ju mycket som helst.
Ja, men det är ju en hel del som också då bara, eller vad vi ska säga, inom citationstecken, är spekulationer eller rykten. Det är inte 100% klart än. Vad Nej. Som är confirmed, okay, är att José Mourinho tar Roma. Vad som är confirmed är att Gennaro Gattuso lämnar Napoli och är klar för Fiorentina. Mm. Vad som också är klart är att Antonio Conte lämnar Inter. Mm. Om det är mutual eller om det är Conte som lämnat eller om det är Chang som har dojat honom. Vad säger du då?
Alltså, nej, men,
jag har hört lite olika saker. Jag vet inte riktigt vart jag har landat.
Jag tror att ett sånt här beslut kan liksom inte, kan inte vara bara från en, kan inte komma bara från en sida, utan det är såklart att Conte har varit missnöjd med den planen som har lagts upp, hur man ska kunna värva, precis som han varit tidigare, klassiska, man kan inte äta på en 100 euro restaurang med en 10 euro sedel. Det är precis samma sak här. Inter är ju i ett liksom ekonomiskt läge där man, ja, eventuellt ska sälja delar av klubben, hela klubben. Det finns liksom inga pengar. Och Antonio Conte har vunnit den här Scudetton, precis som liksom det har varit tidigare. Han är ganska kort tid i klubbarna. Det var någon som summerade, jag tror att det var max 3 år eller någonting. Men tar vi med Bari, Atalanta, Chelsea, Juventus, så är det så här, det är 2 år.
Ja, men, maximum. Alltså, hans treårssejour i Juventus är väl, ja, just där det. Han har varit längst.
Ja, men precis. Så det är ju Antonio Conte. Så
i kommunikationen höstas från Inter har det inte varit att han har blivit sparkad eller att Antonio Conte har sagt upp sig.
Nej,
eller?
Alltså de har ju kommit överens om, man skulle kunna se det som sparken i och med att man har kommit överens om så här bonusheet, att han har fått ett att han har fått ett avgångsnederlag.
Vederlag.
sa jag nederlag? Jag tror inte att 7,5 miljoner euro är ett nederlag. Nej. Utan det är nog helt okej, sitter helt okej på Antonio Contes bankkonto.
Antonio Conto
sitter 7,5 miljoner euro, inte för att han behöver dem, men ändå sitter nog ganska bra. Men det talar ju för liksom att det här är ett beslut från Inter. Men jag menar, det är ju någonstans uppbyggt av Antonio Contes syn på alltihopa. Så att det är ett samarbete. Och det är säkerligen beslut som har fattats ut efter att hur Conte har agerat också och hur han har talat. Men kolla bara på den här säsongen. Mm. Alltså, det ryktades att han skulle bort innan panettonen skulle käkas.
Ja, och det var ju fullt rimligt med tanke på att man kommer sist i Champions League-gruppspelet. Milan leder Serie A där och då, och Inter såg väl långt ifrån jättebra ut, och vissa värvningar hade inte fallit så där jävla väl ut och så vidare. Så att du och jag satt ju här då också, och vi viftade inte bort snacket.
Nej, det gjorde du verkligen inte. Det är det som har hänt bland annat.
Ja, och i då liksom den vakanta tränarrollen hos Inter så började det snackas väldigt mycket Simone Inzaghi, alltså Lazios tränare, men där kommunicerades det här nu under torsdagsmorgonen att Simone Inzaghi, han förlänger till 2024 som Lazio-tränare och stänger då den dörren. Men på allt detta så är det ju väldigt mycket snack om Juventus. Pirlo är ju fortsatt deras tränare, men Paratici, sportchefen, han har lämnat.
Ja.
Zidane ska ju bort från Real Madrid. I det här så finns då också Max Allegri som i och med Inzaghis förlängning och att Pirlo fortsatt är kvar i Juventus har seglat upp som huvudfavorit till att ta Inter.
Ja, du hör ju vilken jävla soppa det här är. Och då ska man addera, förutom Paratici, att Nedveds kontrakt ska förlängas. Det är inte så att han är inneboende i Juventus, utan han har ju såklart ett kontrakt. Han har arbetsuppgifter. Donnarumma lämnar Milan. Det är också mega. I de mindre klubbarna i Serie A så sker också en massa kring dels sportchefer, dels tränare. Med De Zerbi från Sassuolo som ändå är Colonna Sinistra-lag som går till Shakhtar Donetsk. Ja, men du hör ju. Det är en jävla snurr på grejerna. Sprint all max, skriver Gazzetta dello Sport. Vantaggio Juve. Alltså att de är där och vill ha honom, och att Juve är i pole position. Samtidigt så vill Inter ha Max Allegri också. Så nu dras det, och du nämnde ju Real Madrid. Real Madrid vill också ha Max Allegri. Vad händer med Zinedine Zidane? Vill han träna Juve? Vad är din känsla?
Jag har ju sagt Qatar hela vägen kring Zidane.
EM 2022.
Men jag har ju sagt fan vad du har problem med EM och VM alltså. Jag har ju sagt Zidane sen han klev av hux flux efter Reals tredje Champions League-buckla. Kanske du kommer ihåg. Sen så återvände han ju till Real Madrid något år senare. Men mig veteligen så har VM i Qatar 22 inte spelat sen. Xavi har förlängt som tränare i sin klubb. Och där om något så är det väl Barca som skulle få honom att flytta på sig. Så att jag tror nog att blir det inte Juventus för Zinedine Zidane, då tar han nog det här 1,5 års gigget, gör vad han kan göra med värdnationen Qatar, och sen så kliver han av där, och då har det nog hänt en del på hans konto också. Men det blir ju jävligt spännande att se alltså vad som händer med då Pirlo, framförallt i och med att han är en sån utlösande bricka ett varv till.
Exakt.
I den här hierarkin.
Men vi måste bara kort stanna till på Inter. Din känsla efter att de hade vunnit Scudetton med 10 poängs marginal neråt och gjort den våren de har gjort, hur Conte har fått igång spelare som vi pratar om, som kanske hade varit sovande tidigare. Känslan kring det Inter när man gick in i sommaren och tänkte lite nyförvärv och att de ska spela Champions League och sådär, kontra känslan man har idag efter protesterna utanför klubbhuset och när man läser plan B, Fonseca och Mihailovic. Det är ju femma. Inter femma nästa säsong.
Framförallt så känner jag att man borde ha lärt sig på två sätt. Ett, så borde man ha lärt sig att Antonio Conte, det är inte en tränare uppenbarligen som gasar på efter en eller två framgångsrika säsonger och suddar ut whiteboardtavlan och börjar om och jobbar lika hårt nästa säsong och vill liksom vara kvar, och hur kan vi pusha det här ytterligare några procent? Alltså, jag hade ju samma känsla efter första säsongen i Chelsea när han var där, och det kändes som att så här, jaha, Antonio Conte, han kommer ju ta Chelsea till en storhetstid här nu på 5, 6, 7, 8, upp mot 10 år. Mm. Han ska ingenstans, vilken jävla match made in heaven. Conte Juventus, Conte som förbundskapten. Varje gång har man ju känt att det här är ju, det är sån jävla perfect match.
Mm.
Och det här kan bara fortsätta rulla på, för de är som klippt och skurna för varandra. Men uppenbarligen så lär man sig inte av Contes track record, utan man står där igen och blir förvånad. Va?
Tack.
Jaha, ska Conte, va, det går ju så jävla bra här. Varför ska han lämna? Men det verkar ju ligga i hans natur. Sen visst, absolut, Inters ekonomi och att det finns väldigt många av de parametrar att ta i beaktning här. Det är klart att det ska med. Men du förstår vad jag menar. Och sen så är det då, det är Inter. Uppenbarligen så går inte de ränderna ur heller. Att det ligger ganska monumentala felbeslut och lurar runt hörnet lite för ofta i vissa klubbar kontra andra. Mm. Jag vet inte fan var det här ska sluta, men det är onekligen jävligt spännande. Och framförallt, var ska Conte ta vägen?
Mm.
Alltså, det är ju helt plötsligt en topp tre tränare som är tillgänglig, som är ledig.
Mm.
Ska han alltså, det kanske är Real Madrid på honom.
Mm.
Jag vet inte. Du nämnde det. Roberto De Zerbi är klar för Shakhtar Donetsk. Lämnar. Händer nog lite grejer på det kontot också. Kontra Sassuolo.
Skojar du?
Nu pröjsar vi Sassuolo helt okej ändå. Men,
jo, det är väl helt okej. Men han hade ju såklart bud från andra klubbar i Italien och säkerligen utomlands också. Så han kunde väl välja att vraka lite efter hans gedigna fina arbete med Sassuolo.
Succétränaren.
Dit åker man också för pengar.
Så är det. Succétränaren då från Spezia, Vincenzo Italiano, tar Sassuolo.
Som det verkar.
Okay.
Jag tror inte att det är officiellt.
Det är inte klart. Aurelio De Laurentiis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den nyckfulle Napoli-presidenten, han har stängt dörren gällande Sergio Conceição, Porto-tränaren som ryktades till Napoli att då ersätta Gattuso. Men där är det väl fortfarande Maurizio Sarri.
Nej, Spalletti.
Nu är det Spalletti.
Ja, det är jättemycket Spalletti på.
Okej, för att Spalletti, där fanns det väl också.
Kändes
liksom
också
en
som att han hade checkat ut. Ja, fast det tror jag inte ändå var på riktigt. Det har inte varit. Det har aldrig riktigt varit uppe på bordet på sådär som man verkligen skulle tro på det. Utan, nej, men det ser ju ut, allting talar för att Spalletti gör comeback i fotbollen och att han gör det i Napoli. Men jag tycker bara att han känns jävla utcheckad.
Ja.
Alltså Spalletti, okej, ja, han var het efter Udinese när han gjorde det bra där. Inte nu. Och att han då skulle ta
Spalletti
Napoli
vidare.
Det känns
som att en prandell i sig. Ta jobbet,
absolut.
Fyra månader senare.
Nej. Har ju också gjort cash-resan till Zenit. Ja. Precis.
Sampdoria har inte ersatt Ranieri.
De har inte ersatt Ranieri än.
Ivan
Djuric, men du har ju alla klubbar ska byta.
Ivan Djuric ska lämna Hellas för att ta Torino av allt att döma. Eller
ja,
är det
han ska, han ska lämna, och de ska ha något samtal nu i veckan, kanske idag. Och att han ska ta över Torino verkar mer eller mindre klart.
Gasperini är ju stensäker i Atalanta. Pioli Milan är ju såklart en lite mer trygg man efter Champions League-platsen man säkrade kontra vad fallet hade varit, tror jag, om man hade torskat där mot Atalanta. Och
det
Napoli
tror jag att Milan gör jävligt rätt i, med tanke på att det är väldigt många som byter, och precis som med Andrea Pirlo, alltså ett mästarlag som Juventus ska också vara försiktiga med vad de byter till, och det är inte så att garantin, titelgarantin alltid är där, och det fick vi inte minst se då i år. Så att jag tror att, så här, att Milan sitter lugnt i båten och fortsätter som Paolo Maldini att systematiskt, metodiskt liksom välja spelare med kikarsiktet och göra truppen starkare hela tiden. Ja, det tror jag att de har verkligen allt att vinna på att ta det försiktigt.
Ja, det blir jävligt spännande att följa kommande två veckor. För jag misstänker också att klubbarna vill ju ha klart så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Sett till då, ja, men EM som rullar igång, men att man har då bitarna på plats inför återsamlingen. Och att liksom, ingen klubb mår ju bra av, på den här nivån, att gå utan tränare i 5 veckor. Utan det här behöver man sätta. Men det är så jävla många intressanta pusselbitar i omlopp. Så jag förstår ju också att man inte vill ta något förhastat beslut. För att det kan ju faktiskt vara så att en klubb, ja, men kolla på jag har upplevt det lite som att Mourinho är ju nu klar för Roma, men att en del Inter-supportrar känner nu att så här, hade vi bara liksom, hade vi bara varit lite på tå och agerat
det finns de som med säger samma sak med Gattuso,
så hade kanske Mourinho varit tillgänglig här.
Men det är finns de som säger samma sak om Gattuso, om stora klubbar i Serie A, att så här, shit, det där är en gubbe som vi nog gärna velat haft. Jag säger inte att han är första valet i Juventus, men man tjänar på att agera tidigt.
Ja. Jag, på tal om Mourinho och Roma bara, så kom jag över vilka lag som i sommar nu här går in i den nya anrättningen Conference League. Alltså det är
Roma, och sen så är det ett gäng.
Jag förstår faktiskt inte hur den här turneringen har lyckats gå igenom som projekt. Alltså vem vill titta på det här? Vem vill spela det? Alltså så här, man ska väl inte döma ut någonting på förhand. Jag tycker att liksom Nations League blev mycket, mycket bättre än vad man trodde från början. Och jag skulle inte, om jag fick välja idag, vilja gå tillbaka till de tidigare kvalvänderna som är längre, med då många fler träningslandskamper. Jag har mycket hellre så här, och sitter och tittar på A-divisionen och ser storlag mot storlag och följer Sveriges matcher kontra hur det var innan. Men jag ser inte riktigt, alltså så här, Conference League, det känns bara som en upphottad variant av Intertoto-cupen, och då var fan Intertoto-cupen iskall. Ska jag bara läsa några lag som Roma då ska tävla med i denna fina, anrika, men sportsligt spännande turnering.
Var inte
turnering.
Den mest en kvalkupp?
Jo, det var en kval in i UEFA-kuppen.
Men det firades ju ändå.
Vet du vad det finaste med Intertoto var? Det var att liksom, det var kvalplatser man inte committade sig till, utan man fick då möjligheten, om man ville. Vill ni utnyttja er Intertoto-kuppplats? Vi skiter i det. Och då gick liksom frågan till nästa. Jaha, nu sa de nej. Är ni sugna? Ja, eller vad innebär det? Men det är 8 kvalmatcher här runt om i Europa under liksom stekheta juli. Men vi passar. Och så gick frågan vidare tills då någon tog det. Men utöver Roma då, så är det vi har fina Tobol.
Oj!
Från Kazakstan.
Jag tänkte precis säga, är det Kazakstan där?
Torpedo Zodino, Belarus. Sumgayit, Azerbaijan. Vi har Pogon Zhezhin, Polen. Vi har Panevežys från Litauen. Vi har Valmiera från Lettland. Silex, Nordmakedonien.
Det finns gåshudresor där som borta supporter.
Stanful Gheorghe, Rumänien. Dinamo Batumi, fina georgiska laget. Sen har vi Birkirkara.
Klassiska, Malta.
Exakt. Vi har Mons Kalpe från Gibraltar. Levadia från Estland. NSI från Färöarna.
Älvsborg i Sverige, eller?
Älvsborg med. Älvsborg och Häcken.
Häcken är där också.
Ja, men alltså, du vet, Ararat, Jerevan, Milsami, Orhejs.
Men vilka är de liksom stora klubbarna? Det måste ju finnas någon holländskt och någon engelskt och sådär.
Feyenoord är med. Roma är med. PAOK är med. Gent är med.
Va? Jaha. Alltså, inte Genk då, de bra, utan Gent. Ja, exakt.
Molde är med. Partisan är med. Hibs.
Nu jag frågar efter de stora lagen.
Ja, men Gent och Hibs. Jag är ledsen alltså, men det är liksom...
Och i England är det...
Nej, men det var Spurs som lyckades landa den sjunde platsen. Nej, men alltså... Jag vet inte, jag upprepar mig. Jag vill inte döma ut något här och liksom sänka Conference League.
Men alltså hade jag varit Elfsborgs supporter hade jag ju sett så här, fan det är kul, fan, och, fan är man ärligt, dra till Rumänien på en stökig bortafight när man är 23 bast. Det hade jag gärna gjort.
Ja, jo, visst. Toto Balotto är sponsrade av Elgiganten och det är vi väldigt glada för. Varför då, Thomas?
Jo, för att det är de som fixar fotbollsfesten i sommar. Det är de som ser till att maxa fotbollsupplevelsen på hemmaplan.
Elgiganten är Sveriges största och marknadsledande återförsäljare av hemelektronik. Och utöver hemelektronikprodukterna så har Elgiganten också ett stort utbud av tjänster som gör att man kan få hjälp med allt från leverans, montering, installation och support så att man verkligen får till den upplevelse man önskar med det man köper.
Ja, men de hjälper inte bara till med att sälja prylarna så att säga, att ha ett stort utbud för att få en så härlig fotbollsfest som möjligt, utan de hjälper även till så att man kan få dem att funka optimalt hemma.
Och för de som vill undvika i dessa tider att besöka butikerna så kan man givetvis göra sin beställning på elgiganten.se och sen så hämtar man upp sina varor via drive-in. Mm. De tänker fan i mig på allt, Elgiganten.
Ja, men de tänker på allt och framförallt så har de tänkt på oss som älskar att konsumera idrott. De har precis allt.
Yes, och just nu så är det en stor kampanj med massor av grymma deals och riktigt bra priser på tv, soundbars, nätverk och all annan hemelektronik som kan tänkas hjälpa dig att göra en så fet mästerskapsfest du bara kan tänka dig. Så att in på elgiganten.se eller besök något av deras varuhus. Gör det nu. Toto Balotto lyfter på hatten för Elgiganten och säger stort tack för att ni är med och möjliggör vår lilla podd.
Och festfixar inför sommaren. Stekheta fotboll.
Toto Balotto är återigen sponsrade av Max, Sveriges godaste hamburgare. Det är kanske det sannaste jag har sagt i hela mitt liv.
Ja, nej, men jag älskar Max. Jag är där så ofta, Gusten. Alltså, Max är en del av mitt liv. 3-4 gånger i veckan. Vet du varför?
För att du älskar Max.
Ja, för att jag älskar Max och sen så ligger de ju alltid så bra till. Så man svänger bara av och så har jag alltid tjejer i baksätet och vad gillar de?
Max.
Ajemens.
Vilken är din Max? Slagsta eller?
Japp.
Min är vid 17.
Ajajaja. Mm. Den hatar man inte heller, där har jag varit några gånger.
Är det vår eller är det sommar? Vem vet, det är lite chall på Gulfströmmen i alla fall. Så då är det ju tur att de ljumma vindarna från Kalifornien blåser in över Sverige med då spicy avokadoburgaren. Solmogen tärnad avokado, syrlig picklad rödlök, färsk jalapeno och sour cream and onion dressing. Och så väljer man ju själv då vad man kör för protein. Antingen så kan det ju vara svenskt nötkött, kyckling, halloumi eller då den växtbaserade plant beefen som är chockerande god.
Ja, det är den. Första gången jag åt den så beställde jag faktiskt fel. Och sen efter det så har jag faktiskt inte gått tillbaka. Men du har nu väl, kör jag plant beef.
Du har väl laddat ner appen och beställt där, hoppas jag.
Vadå? App?
Ja.
Det finns en app alltså?
Jajamän, Max Burgers.
Aja, då ska jag gå in och ladda ner direkt.
Ladda ner appen och gör era beställningar där. Så kanske ni gör som Thomas då och beställer fel men hamnar rätt.
Mm.
Eller så gör ni bara rätt från första början i och med att appen är så smidig och bra. Hörrni, smäll i er en spicy avokado här nu så möter vi sommaren ihop. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Och för att ni gör så goda hamburgare. Stort tack!
Men okej, vad förväntar du dig här då av de kommande dagarna från Italien?
Alltså, jag trodde du skulle säga, vad förväntar du dig om, alltså, i Conference League? Vilka kommer vinna? Expertutlåtande. Inte en susning. På tal om att så här, vara motiverad inför en Europa League-final.
Ja.
Alltså, hur motiverade kommer Roma vara? Sen finns det säkert andra fördelar med att kunna lufta trupp och allt det där, spela in yngre spelare.
Men det är inga så roliga resor. Jag misstänker att det här ska spelas på torsdagar också. Alltså också jobba turnovers för att ta sig till Färöarna sent torsdag natt. Det är klart att det kanske inte är någon optimal uppladdning inför söndagens ligaomgång.
Nej, och du undrar vad jag förväntar mig i Italien. Nej, men jag förväntar mig givetvis att det blir en massa polemik kring alla de här tränarskifterna och att Conte börjar prata och missnöje hit och missnöje dit. Och, alltså bara att Juventus gör sig av med Paratici och Nedved ska förlänga sitt kontrakt. Alltså det är en jordbävning i över hela jävla stöven. Som ja, har lämnat alla klubbar, jag ska inte säga liksom helt trasiga, men man får i mångt och mycket med ny tränare, med ja, vad jag förväntar mig liksom, när det kommer in nya tränare också, en del förändringar i startelver och så vidare. Tänk om Ronaldo försvinner, ja, men vad är då Juventus i framtiden? Ja, men då ska man bygga på de yngre spelarna, ja, men då måste du ha in expertis. Det är en del äldre spelare, Buffon lämnar, okej, hur satsar man där? Är det Donnarumma som ska in? Alltså jag bara ser framför mig så jävla mycket polemik från nu egentligen genom hela sommaren. Ja. Eventuellt då att EM och EM-peppen, den italienska, kan lägga lite blöt filt på elden och sen så blossar allting upp igen i juli. Men det är också ganska lite tid på att sätta nya tränare, precis som du säger. Du vill sätta det nu.
Ja.
Du vill liksom inte, kanske att några klubbar ser att så här, ja, men EM köper oss lite tid för att det dröjer innan spelarna kommer. Vi behöver inte sätta tränare här och nu. Men det är ju det man vill. Det är väl alltid fel tänkt att vänta. Men jag tror att vissa klubbar, jag tror att i vissa specifika lägen så kan det vara bra att vänta. Mm. När man nu har satt sig i den här situationen. Men jag tror att det är vissa klubbägare och vissa presidenter som är lite stressade här nu. Och det som har hänt i Juventus, på tal om jordbävning. Alltså allt från Superliga, Agnelli, fram till att nu då Paratici lämnar. Vad händer med Pirlo? Vad händer med Ronaldo? Att deras nästa säsong är ju väldigt oviss.
Ja, ja, verkligen, verkligen.
Och vi har ingen aning, vi kan inte placera Juventus liksom var de är.
Nej.
I ett odds-race inför nästa säsong. Det är omöjligt.
Jag känner att vi skyndade oss förbi det lite förhastat, men vilken jävla markering från Lazio att förlänga med Simone Inzaghi i det här läget. Alltså, kommer du ihåg när Sergej Milinkovic-Savic förlängde sitt kontrakt? När det var både Milan och Manchester United och Real Madrid. Men så landar Lazio den förlängningen med Sergej. Alltså, då var jag imponerad. Att man i det här läget, med de klubbarna som just nu liksom högst troligt hade älskat Simone Inzaghis tjänster. Alltså att man förlänger med honom en sån här dag, det är starka papper.
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, jag vet inte vad vi har Simone Inzaghi liksom bland toppklubbarna, förutom att han då har ryktats till Juventus tidigare. Han har ryktats till Inter under den här tränarvalsen. Så alltså, var har vi egentligen Simone Inzaghi? Hur bra är han? Med tanke på allting som händer, precis egentligen samma retorik som med Pioli, så gör Lazio helt rätt. Kanske är det så att Lotito var lite sugen på en förändring, men så såg han allting som hände och kände shit, fan, behåller vi bara det här nu? Mm. Så har vi allt mycket vunnit och kanske kan gå in nästa säsong med lite trygghet och lite garantier till skillnad från många av konkurrenterna.
Känslan är ju att Lazio har tagit ett bättre beslut än Simone Inzaghi.
Definitivt.
Jag kan känna, och det har ingenting med att liksom så här, jag håller på Roma och gärna ser att Lazio kliver i klaveret. Men för Simone Inzaghis skull, sett till hur länge han har varit i Lazio nu, det hade varit ett jävla bra läge och ta ett steg upp på trappan.
Ja.
Just nu. Ja. Jag vet inte. På tal om det där, vi lämnar Italien och tar oss hem till Sverige, för där händer lite samma sak. Jag sa till Hasse Eklund och Falkenberg för 1,5 år sedan, res statyn och kliv av. Mm. För det blir aldrig större än så här. Nu är han sparkad. Nu är liksom, nu är det där glömt. Nu drogs allting i smutsen. Jo. Jag tror att Hasse, alltså så här, Hasse Eklunds relation till Falkenberg bärs ju inte av vad de gjorde bra 2019, utan ja, den är
historieböckerna, sen så glömma saker och vad kommer man ihåg. Vad är det man kommer komma ihåg? Så det är klart det är bra han har gjort.
Nu kommer jag att tänka på när Björn Westerström var här och gästade oss och berättade, för när då han och Andreas Alm, som hade varit liksom ler och långhalm i många år och gjort det tillsammans, och när då Alm fick gå på sättet han fick gå, det är säkert många som kommer ihåg den där bizarra träningen han höll på Karlberg när alla visste att han var sparkad, men Andreas Alm ledde träningen ändå, för han var inte sparkad. Men när vi då snackade med Westerholm, så sa, för då frågade jag, men hur är det där när man bryter med någon som förmodligen inte bara är en tränare och en yrkesman, utan också en vän, liksom, att hur är relationen? Vi kommer nog kanske inte fira midsommar ihop. Så jävla Björn Westerholms svar. Ja. Vi kommer nog kanske inte fira midsommar ihop. Jag tycker det är säkert helt rätt att göra sig av med Hasse Eklund, men Hasse Eklund borde ha fattat det för 1,5 år sedan. Det är nu jag ska kliva av. Ta statyn och kliva av. En bit upp då i den svenska näringskedjan så är det ju väldigt, väldigt mycket snack om framförallt Stefan Billborn och då Roland Nilsson. Mm. Andreas Alm kommer ju lämna Häcken här nu efter cupfinalen på söndag mot Bayern. Klar för Odense, dock ännu inte klart vem som ska ta Häcken. Men det känns ju minst hett av de här tre klubbarna.
Jens Gustafsson
är väl väldigt mycket snack om då kring ersätta Roland Nilsson i IFK Göteborg. Var på Tele2 och såg matchen mellan Djurgården och Blåvitt och så vidare. Men Billborn, Bayern, jag kände direkt när de här uppgifterna kom i början av veckan, det här är ett misstag av Bayern. Det här är ett misstag.
Fast de har inte sparkat Billborn än.
Nej, jag vet. Men precis som Zidane inte var sparkad eller skulle lämna Real Madrid, alltså ibland, vi pratade precis om Andreas Alm-uppgifterna, han gick ut och ledde träningen dagen efter på Karlberg.
Jo, men ingen rök utan eld. Exakt. Och det är mycket, kan mycket väl vara så att han får sparken, men vi förlorade cupfinal, men enligt mina källor och det allting jag hör, så är han långt från sparkad.
Okej.
Så jag menar, ja, de uppgifterna bara från Aftonbladet, de ska jag nog ta med en nypa salt.
Aftonbladet.
För de skrev ju att han var sparkad.
Ja. Sen har väl liksom, precis som väldigt många, Aftonbladet har ju haft fel förr när man har gått på stora liksom avslöjarspåret, inte minst i landslagssammanhang, men man får ju också, och det brukar ju du och jag alltid göra.
Enligt mina källor så är det agent planterat där.
Okay.
Alltså från en specifik agent.
Mm-hmm. Som då representerar en spelare eller som representerar en tränare?
Ja, det spelar väl ingen roll. Alltså jag vill inte säga så jävla mycket mer än det. Men det är agent. Sen återigen, sen skulle det kunna
Thomas
vara så.
Thomas Sarg ut Wilbacher.
Jo, men vadå? Alltså, man ska inte bränna sina källor. Precis som jag tänker inte bränna källan som är extremt tung och nära, men ändå som säger att IFK Norrköping är väldigt missnöjda med Rickard Norlings ledarstil.
Som jag för övrigt såg här nu precis, kommunicerade officiellt att man gör klubbens största affär genom tiderna när man säljer Haksabanovic till Rubin Kazan. Så att cash trillar in, och det finns väl ganska mycket pengar på det där kontot sen innan.
Sen ska ju Hunten ha en del.
Ah, men,
sen blir det lite kvar till spillror till IFK Norrköping.
Fast Hunten tog väl tillbaks sitt här nu i vintras. Och så det var väl liksom den...
Hunten ska alltid ha en liten del.
Ja, så är det säkert. Ja. Visst.
Jag tror att det kommer hända sjukt mycket. Liksom, och det kan mycket väl hända någonting i Hammarby också. Men,
det jag tycker det är märkligt med Billborn-ryktena, det är ju just det här att i Andreas Alms fall så har du ju dels en sportslig, väldigt dålig allsvensk inledning. Men det finns också ett Odense-spår som då gör att, vet du, det är nog bra att vi går skilda vägar. Jag tror att det blev väldigt enkelt för Martin Eriksson och Andreas Alm och alla inblandade att vi spelar klart, för att det är nog vår största chans att vinna cupfinalen. Ja. Att vi inte byter tränare en vecka innan eller 10 dagar innan. Nu är resultatraden vad den är i allsvenskan, men det kommer inte spelas några fler matcher efter den här senaste. Det är cupfinalen, sen är det ett uppehåll. Vi kan få in en ny tränare, vi börjar på ny kula. Vi får revidera guldmålsättningarna till att göra en så stark avslutning, eller vad man ska säga, på säsongen. Det har ju bara gått 7-8 matcher. Men jag ser ju inte det som samma läge som med Billborn.
Nej.
Och det är därför jag också nu när du säger det känner att det låter mer rimligt att det är någon plantering av såna här rykten eller sånt här snack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Kontra vad som faktiskt är rimligt i Hammarbys situation. För att så jävla uselt resultatmässigt har inte Bayern öppnat. Visst, man ser inte ut som laget som är laget man ska slå för att vinna guld. Men man är i en cupfinal. Man är helt okej med bakom toppen i tabellen. Mm. Och Stefan Billborn är ju, det tror jag väldigt många är överens om. Mm. Det är ju en tränare som är långt ifrån klar med sitt arbete i Bayern. Mm. Men sen så ser man den där Kalmarinsatsen i söndags. Och den var ju hemsk. Mm. Det såg verkligen ut som ett lag som inte är så jävla... Alltså,
det såg inte ut som ett lag som hade jobbat väldigt länge tillsammans.
Det såg ut som AIK visste... förra sommaren, exakt, under Norling. Där
så här har det skurit sig idéer, totalt. Ja, exakt. Och efter så här lång tid med Stefan Billborn så är det ju det man vill se. Sen kan man förlora fotbollsmatcher. Men det som du säger, man såg inte tydliga linjer i det där spelet och man såg inte idéerna.
Nej. Och vad gäller Norling, det är väl ingen chock att Norling kommer in och blir en ny bekantskap för många som kanske inte är liksom, jag vet inte, det känns som att det flyter på mer smärtfritt när Alexander Axén tar ett tränarjobb och kommer in i en ny klubb.
Definitivt.
Men där kommer givetvis ingenting hända.
Nej,
där
jag säger inte att det kommer hända. Jag nås bara av de tunga uppgifterna. Eller uppgifterna från de tunga källorna. Att det är väldigt missnöjt med ledarstilen.
Ja. Mm. Ah, ja, det, med tanke på det här så blir det en ruskigt intressant cupfinal på söndag då, mellan Häcken och Bayern. Ja. För att skulle Häcken vinna sig med en övertygande insats, då ja, men då är det klart att då är det nog inte bara...
Med Friedman
bara...
tillbaka, va?
Jajamän, han spelade senast. Så att
Nej, men
du förstår vad jag menar. Då blir det ju inte bara så här, vad är det här gripet ur luften snack kring Billborn? Han sitter hur säkert som helst. Då är det helt plötsligt en vårsäsong ja, men inte är ganska långt från godkänt.
Men det ska ju sägas också att Hammarby, absolut med noll sarkasm, men Hammarby är inte en klubb som vinner titlar historiskt. Så att den här titeln är tung för dem som titel.
Ja, ja.
Så att den är extremt viktig för supportrar och för hela projektet, tror jag också, som skulle kunna ge energi till precis allting. Mm. Och att avsluta då vårsäsongen och gå in i ledighet med en Svenska Cupen-titel. Alltså, hur många gånger har de vunnit den?
Cupen?
Ja.
Aldrig, tror jag.
Nej, exakt. Och de har ett SM-guld. En gång, ingen gång och så vidare. Men så att det är spänt på Årsta.
Ja.
Och jag tror absolut man skulle kunna fatta beslut att gå skilda vägar med Billborn om man, som du säger, åker på en dängtorsk och inte alls spelar övertygande. Men... det är ingenting som är klart.
Vi behöver ju inte dra några andra paralleller i övrigt, men om man ska då jämföra med Inter så hamnar man i ett läge som jag i alla fall kan tycka påminner lite av varandra, att med Conte, alldeles oavsett liksom de ekonomiska förutsättningarna och så vidare, så garanterar Conte kanske inte att man utvecklas 10% och vinner Serie A med 19 poäng nästa säsong, men att där finns inte möjligheten, tror jag, att man brakar igenom och hamnar femma, som du var inne på, med då, men, säg att det skulle bli Fonseca eller Mihajlovic, vad det nu kan bli. Men,
sjukt,
då, Fonseca finns alla, men då finns i alla fall den möjligheten att det blir så fel att man bara hamnar helt snett. Och med tanke då på Kindlunds exit tidigare i våras och att det är en stor förändring i liksom de sportsliga leden i Hammarby. Det är klart att det är, och det kommer fortsätta vara ett tag framöver. Skulle man på det också göra sig av med Billborn, allt inom loppet av bara 2-3 månader. Visst, Bayern kanske kommer ut på andra sidan av det, stärkta, ännu bättre och ett lag som är ännu närmare att slåss om SM-guldet. Men man kan ju inte blunda för att risken finns att man går fel i sitt nästa val.
Nej.
Och att det då blir, ja, men det blir en sjunde plats. Och vad händer då med självbilden från Bayern från de senaste åren under Billborn, där man har spelat en fotboll stundtals som har lovat väldigt, väldigt mycket gott. Man är en klubb som är jävligt bra utanför planen. Alltså det kan ju bli jävligt fel.
Mm. Och det, ja, men det, så är det alltid. Alltså det är precis som när vi pratar om tränarvalen här. Man kastar upp allting igen och man vet inte var man landar någonstans. Alla pusselbitar liksom bara... ja, men de ska läggas på nytt. Ett nytt pussel som ska läggas och det är en ny person som ska bestämma. Och jag menar så här, det är klart Billborn har byggt upp jävligt mycket på Årsta. Och liksom, inte bara spelmässigt utan allting blir ju förbytt såklart.
Absolut. Jag menar bara att om man då jämför med Göteborg och Blåvitt. Det kan inte bli skit. Om man gör sig av med Roland Nilsson.
Nej, det är två olika situationer.
Jens Gustav. Där är inte min känsla. Nej. Ja, det kan nog faktiskt bli ännu sämre. Det skulle nog mycket väl kunna vara så att det klokaste är att behålla Roland Nilsson. Alltså, du fattar vad jag menar. Att
absolut.
Det är väl klart att man alltid kan gå på en mina och det kan alltid bli fel vem man än väljer. Men i Blåvitt situation så är ju absolut inte känslan av att gör vi rätt här nu som går vidare från Roland Nilsson? Ja, det gör ni. Så är det med den saken. Mm. Men med Hammarby så tror jag att det finns ett jävla kval där. Alltså. Vi är sponsrade av våra vänner på Pepsi och ni vet ju att vi tillsammans med Pepsi Max kör en riktigt rolig tävling under hashtag TotoPepsi. Man skannar QR-koden som finns på Pepsi Max-burkarna eller flaskorna. Då får man upp ett Pepsi-spel som vi tävlar med er om att vara bäst i. De bästa har chansen att vinna äkta Champions League-finalbollar, men den med högst poäng har dessutom chansen att vinna en exklusiv TV. Det gick lite halvknackigt för i början, Thomas.
Ja, först fick jag 0, men det var så att jag inte fattade. Men nu har jag 65 då som high score. Jag får ju se hur det står sig när folk börjar spela riktigt ordentligt. Man skannar ju bara den här QR-koden som sagt. Och sen så kommer en jävla massa bollar. Så är man Leo Pepsi och så ska man försöka fånga de här bollarna.
Ja, det är för bra. Hörrni, försök slå Thomas. Försök bli bäst i hela jävla landet. Vi säger stort tack till Pepsi och Pepsi Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nu tar vi en Pepsi.
Hör du, vi ska börja avsluta. Om två dagar så är det en ruskig fotbollslördag.
Mm, det är det. Det är championship-kval till Premier League. Det är det, yes, du tänker på främst, eller?
Ja, men det är ju 16-0. En av tre kanonmatcher.
Det är roligt att de här matcherna fina avlöser pärlbandet. Varandra. Ja, exakt. Pärlbandet då med Brentford och Ponne 16-0, Sverige-Finland 18-0. Som du, programleder på Simor.
17.30 öppnar jag studion, oj, från Friends Arena.
Har ni fått några indikationer på hur Janne kommer spela? Det är väl sånt där som ett sändande bolag liksom grottar lite i och drar lite i.
Nej, jag tror faktiskt det typ handlar om att få ihop en backlinje. Nu såg jag Emil Kraft stukade väl foten igår på träningen.
Granen klev av
i förrgår. Victor Nilsson Lindelöf tror jag inte är aktuell för att gå rakt in i den här elvan.
Nej, han är om att optimera varje spelare.
Och så har du då Augustinsson och Martin Olsson är out. Så att, ja, kan vi ha Pierre Bengtsson, Danielsson...
Hellander
är Hellander fit.
Det är en bra fråga.
Nej, men sorry Big Mike. Det blir en jäkligt svajig.
Vi ser Blarsson högerback, Big Mike, Danielsson mittbackar och Pierre Bengtsson till vänster
centralt. Ja, nej, men jag tror faktiskt att Janne och Wettergren och gänget är ganska frustrerade över att den här matchen kommer, sett till hur det ser ut som det gör i framförallt backlinjen.
Ja, men samtidigt så är det liksom två veckor bort, så är det EM-premiär, så de måste ju liksom börja få ihop det här. De måste ju ha den här matchen för att slipa på detaljer och så vidare och så vidare. Så visst, skador, men ja, det är bara att gilla läget. Du hade kunnat tagit ut en annan trupp då.
Ja.
Ta bort de där spelarna, till en andra och så vidare om du känner att du vill slipa på det.
Ja, men så Swansea-Brentford i playoff-final 17.30 öppnar jag studion. 18.00 är avspark på Friends Arena, det första av två genrep inför EM. Sverige mot Finland och sen 21.00 så är det avspark i Champions League-finalen mellan Manchester City och Chelsea. Misstänker att tipslördag går på full patte?
Ja, men vi kör full patte. Exakt start tror jag är någonstans andra halvlek Brentford. Vi hade kunnat varit med från 16. Vi får se lite exakt vad som händer, men vi kör hela kvällen också med tävlingar, med speltips och så vidare.
Alla som tycker att det finns snygga kläder på NLY Man borde vara med.
Ja.
För att NLY Man är med och har en tävling tillsammans med er, va?
Jajamensan. Det är bara att det finns på YouTube och Mixler eller totobaloto.se om man vill. Där kan man se alltihopa. Där vi har iframat in både Mixler och YouTube-sändningen. Vi skulle till Champions League-finalen bara kort för att snacka upp den. Vad vi tror ska hända.
Ja. Jag ser det som en ruskig nyckelfaktor att Chelsea får N'Golo Kanté till spel. Han har ju varit skadad här mot slutet. Tränade dock igår, så att allting talar väl för att han finns med. För jag känner Kanté out. Svårt att se. Alltså, då är svårt att se Chelsea stå emot Manchester City. Men spelar N'Golo Kanté som han har gjort par gånger i de största matcherna här under den här våren. Ja, men då alltså, han käkar ju upp Real Madrid själv. Så att visst fan har Chelsea alla möjligheter i världen att då slå City. Men man ska också ge det till Manchester City att Pep Guardiola, han har ju optimerat det fysiska läget i sin trupp. Snurrat och roterat och varvat för att alla ska få liksom exakt perfekt periodiseringsminuter i kroppen. Jag tror att City kommer till den här matchen så satans jävla fokuserade. Nu är de i Champions League-final.
Det har gått två år där jag inte har trott på Manchester City ens i en Premier League-match. Alltså, möter de Burnley så tror jag på Burnley. Nu vänder jag. Nu kommer vändningen. City vinner det här, de vinner på ordinarie tid.
Ja, men Manchester City och framförallt då Pep Guardiola har ju gått och väntat på den här stunden så länge nu. Pep Guardiola har alltså inte varit i en Champions League-final på 10 år. Han var aldrig där som Bayern München-tränare och han har aldrig kommit längre än så här som Manchester City-tränare. Så att de vet ju själva att det inte bara liksom ruska av sig en eventuell finalförlust och försöka nästa år igen. Det är klart de kommer göra det, men de vet ju att det kanske tar, jag kanske inte är här igen förrän som 10 år ytterligare. Ja, så att jag förväntar mig ett sånt jävla laserfokus från Manchester City. Jag är med dig, jag tror att City spänner musklerna här och löser det.
Ja, men jag tror att den ligger på 1,80 någonstans där, alltså City segern på ordinarie tid, eller hur?
Ja, 1,90 till och med.
Ja, 1,90 till och med. Och vi har satt ihop borta hos Betsson under god bitar boostad odds en liten trestegsraket.
Precis, där då City rak seger över ordinarie tid är ett av spelen. Men vi tror att båda lagen gör mål. Mm. Det är ju så att tiderna har förändrats till det härligare sättet, måste jag säga, angående finalspel. Mm. Alltså när du växte upp så var ju mästerskaps- och cupfinaler, det var ju väldigt mycket stå och jobba klocka. 0-0 ska ticka. Vem gör första misstaget? Och så är det någon hörna i 77 och sen så blir det bara liksom döda tid sista kvarten. Mm. Det har ju varit ganska många finaler på senare år, framförallt i Champions League, där det har varit väldigt öppet. Det har snarare varit liksom full fart framåt. Mm. Och så får man väl se hur mycket man läcker bakåt. Mm. Men med tanke på hur Chelsea såg ut i andra halvlek mot City här senast för några veckor sedan, så ger vi dem ju chans att liksom bjuda upp till dans här och i alla fall göra mål.
Ja.
Och sen så tror vi att det blir straff i matchen.
Ja.
Du vet ju vem som dömer.
Ja, det är han Laos.
Ja, eller Laos.
Laos.
Jag vet inte, han har halvknixigt spanskt namn. Ja. Han hatar ju inte att ta en liten
huvudroll. Han hatar inte att ta huvudrollen.
Exakt. Alltså, den gamla klassiska sägningen, har man inte märkt av domaren så har han gjort en jävla bra insats. Gäller ju inte i Laos huvud. Han tänker, ju mer jag syns, desto bättre är jag.
Mm.
Så att vi är tämligen säkra på att han och hans kompisar i varummet kommer vilja hitta en straff.
Vi ser ett scenario, vi ser en matchbild, vi ser ungefär i stora drag hur den kommer se ut och där ser vi en straff.
Ja.
Och vi ser att båda lagen är mål och vi ser att City till slut vinner över på full tid. Så att det går inte till förlängning.
Och den här trippen hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den. Och så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Visst. För dig eller er som känner att ni har lite problem med spel. Alltså parallellt med den här kanonlördagen fotbollsmässigt så är det ju dessutom elitloppshelg. Så att det är en dunderkushelg på lördagen. Elitloppsdagen på söndagen. Olof Lund kommer att gästa oss på måndag i Toto Balotto för att då ta ner sin första vecka med landslaget. Intryck, känslor, tankar, vad han har snappat upp här nu under första veckan. Och så tar vi givetvis ner då Champions League-finalen. Vi förhoppningsvis får med oss Ponne som är Premier League-spelare och har givetvis en massa att säga om Sveriges första insats här som lag i en match under EM-samlingen.
Och sen har det väl valtsats vidare på tränarposterna runt om i Europa.
Exakt.
Kanske till och med i Sverige.
Vilket jävla måndagstutter det blir. Idag hörni, kom näst sista Tutski Balutski. Det är Belgien det handlar om idag och sen så går vi i mål imorgon med Spanien.
Jajamensan, jag snackade med Olof, topdog borta på Nacka Ta. Nu är gul och gul och merchen snart slut. Så att, vill man ha en snygg hoodie, vill man ha en tisha och så vidare, ja, då gäller det att man går in på nakata.se nu.
Ja, vi snackar ju givetvis en hel del om det i avsnittet imorgon som ni kan höra. Men vilken jävla trupp han ändå tog ut, Luis Enrique. Mm. Snacka om att spänna bågen. Fimpa Ramos tar inte ens ut 26 spelare trots att han kan ta ut bara 24. Ja. Ingen spelare från Real Madrid ska väl ändå sägas att det kanske inte finns 8 spelare som har i den EM-truppen att göra. Men ändå, 72% av det spanska folket i Marcas undersökning tyckte att det var en helt usel trupp. Ja. Alltså, snacka om att liksom,
ja, men så här, kring Spanien så brukar man ju prata
hårt fall.
Kring Spanien så brukar man ju prata om att, ja, men det finns ju 3 landslag likt ett norskt längdlandslag i ett VM liksom, skulle kunna ställa upp med, ja, men skulle kunna vinna guld, silver, brons med 3 olika lag. Så är det ju också med det spanska landslaget. Alltså, tredje landslaget skulle kunna gå till en kvartsfinal.
Ja, men är det så längre då?
Ja, men jag säger att det är så.
Vad tror du Paul Scholes har att säga om det?
Han håller nog inte med.
Han tror ju absolut inte.
Däremot finns det 17 engelska landslag.
Ja, men alltså Paul Scholes kan jag tänka mig tänker att ingen spelare från Spanien hade tagit en plats i Englands 100%, entrupp.
100%.
Som sagt, Spanien imorgon, Belgien idag, Sverige igår. Tack för alla som hörde av sig angående jag och min Jan. Fortsätt skicka in era versioner. Fortsätt plugga texten så ska vi göra någonting stort av det här.
Ska vi inte gå ut på den då? För att Kimpa fixat duren.
Löser han det då?
Ja, men han har fixat så att det du sjöng in är med rätt jävla komp i alla fall.
Okej, okay. Ja, men
snyggt. Så vi kan gå ut med den med rätt komp och sen så nästa vecka så kommer en Spotify-version och så vidare.
Jag fattar. Hörrni, på söndag är det inte bara Elitloppet utan det är också Mors dag.
Glöm inte det.
Jag skulle vilja ge er alla ett litet tips här.
Ja, bra.
Min tjej Rebecca, hon driver Petit Bovin. Mm. En Insta-shop där
hon...
Tror
du det var Bovin?
Ja, men det...
Det stavas alltså, Bovin.
Ja, Petit Bovin, Petit Bovin. Man får säga lite som man vill. Ja. Jag tänkte rätta dig kring Villarreal-målvakten där och säga Rulli, men du säger Rulli och jag känner
andra argentinare okay. Har han ju italiensk påbrå, så det blir en Mascherano Mascherano diskussion kring Rulli.
Alltid knepigt det där.
Ja, så att hans italienska påbrå gör att jag kallar honom för Rulli.
Någon hörde av sig till mig efter Englands avsnittet här i förrgår och sa han heter inte Grealish, han heter Grealish.
Ja.
Skickade man bara in Gunnald video.
Ja.
Så. Jaha. Jaha. Petit Bovin eller Petit Bovin då i alla fall finns på Instagram. Det stavas P-E-T-I-T-E B-O-U-V-I-N. Där säljer min tjej Rebecca jättefina grejer. Och nu har hon satt ihop ett mors dag-kit. Med en strandväska, en brödspade, lite mysiga smågrejer till det.
Så stödjer man liksom familjen Gusten och Rebecca.
Men framförallt så köper man ju någonting fint till lilla mamsen. Och det är många morsor där ute som förtjänar att bli lite bortskämda här på söndag.
Vet du vad nyckelordet är med Rebeccas grejer? Patina.
Ja.
Det är hjärta och själ grejerna.
Så är det. Det hade varit superkul ifall ni gör det. Jag vet att det är många som lyssnar på den här podden som kanske inte ens hade en tanke på att det var mors dag på söndag. Men nu vet ni det.
Och nu vet
har ni
ingenting ni ska
skylla
köpa.
På. För nu har ni till och med fått ett konkret jävla tips på vart ni kan köpa någonting fint till er morsa. Vi hörs igen på måndag. Ha en jävla trevlig helg. Tips lördag på lördag. Sverige, Finland på lördag. Men det är bara spänna fast sig och åka med.
Så är det.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Han leder vårt landslag mot fornstora dagar. Och ända sedan dagen då han tog sitt jobb har vi som lidit åter fått hopp. Glädje och stolthet, snälla stå kvar, är känslor jag känt sen då det blev jag. Och min Jan, han tog oss till Ryssland och en kvartsfinal. Han lackar på tysken och pyntar sin gran. Han pratar om laget och att då är då. Han pissar på lättja och att någonting är svårt. Jobbet ska jag så det gör vi bra de 90 minuter då det är jag och min Jan där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Han skriker på domaren och mår ganska bra. Snälla stanna för alltid, för det är här du ska vara. Du älskar ditt Sverige, så kliv aldrig av. Cirkeln ska slutas, vi ska till final. Vi ska enas i historien, jag och min Jan. Cirkeln ska slutas, guld till vårt lag. Vi ska enas i historien, jag och min Jan.